Norrköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 7, Gävle 9, Mora 7, Sundsvall 8, Östersund 7, Umeå 8, Vilhelmina 5, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med en minusgrad. God morgon från SMHI.
Det är måndag och en ny början på ett morgon med Mikael Kulle som säger välkomna. Nyheterna klockan slår 7, Julia Brynolfsson, om polisens kalla fall och vilka det är som ska utredas på nytt egentligen.
Och det beskrivs som få rörfall i närtid och det här rör upp känslor.
Vi hör mer om det strax. Dessutom apptaxiföretaget Bolt som vunnit upphandlingar i Sigtuna och Region Uppland. Men kritiker vänder sig emot att företaget ska köra kommunala skolskjutsar och omsorgsresor. Debatt om en kvart blir det på det temat. Region Uppsala ska jag säga. Nu är klockan 7.
Fler föräldrar förbjuds att vistas på sina barns skolor efter hotfulla beteenden. I Los Angeles, USA, har demonstranter och polis drabbat samman på nytt. Och polisens krav gör att få kalla fall kommer att utredas igen, trots en ny lag som börjar gälla i sommar. Här är Ekot måndag morgon. Ja, fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare. Ett sådant förbud kan ges till vårdnadshavare som återkommande beter sig olämpligt eller är hotfull mot skolpersonalen. Då får föräldern under en begränsad tid inte komma in på skolområdet.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har skett en ökning av antalet tillträdesförbud. Ökningen kan delvis kopplas till flera beslut från justitieombudsmannen som gett rektorer rätt när de har stängt av föräldrar från att vara på skolområdet. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Reportrar Josipa Kesic, P4 Göteborg, Joel Sund, P4 Malmöhus och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Vi vänder blicken mot Los Angeles, USA, där polis och demonstranter drabbat samman för tredje dagen i rad. Tårgas och gummikulor ska användas mot demonstranter som protesterar mot de senaste dagarnas tillslag mot papperslösa migranter. Och igår kallades nationalgardet dit av president Trump, vilket har kritiserats. Och tidigare talade jag med vår korrespondent Roger Wilson som är på plats och han beskriver situationen så här.
Ja, här där jag står har det lugnat ner sig en del. Helikoptrar cirkulerar här ovanför mig och precis framför mig så står en rad med poliser som spärrar av tillgången till en av gatorna här. Men jag vet också att på andra håll, några kvarter bort här i närheten av stadshuset här i Los Angeles, så byggs det kravaller fortfarande. Det är en del som fortfarande är i konfrontation med polisen här i Los Angeles ikväll.
Och vad säger de demonstranter som du har hunnit tala med?
Ja, de jag pratade med, de ville betona vad egentligen protesterna och demonstrationerna handlade om. Om just de räder som gjorts mot papperslösa, där kanske upp till 200 personer ungefär tagits av invandringspolisen ICE. Vi kan väl höra vad några av de här säger som jag pratat med.
It's our land, it's our people. I come from an immigrant family. I'm a born citizen, but you know, the way that things are moving, we want to make sure that everyone here is protected.
It's been heartbreaking, honestly. My city's in pain, but I'm really proud of my city for standing up for what they believe in and for pushing back and exercising resistance.
Först hörde vi här en kvinna som inte ville säga sitt namn, som menade att protesterna handlade om att försvara Los Angeles. 50% av de som bor här i Los Angeles har latino-bakgrund. Och den andra personen, Genesis, hon var ändå stolt över de här manifestationerna. Att man protesterar, även om hon också menade att staden var i kris. Att det är en smärtsam tid nu när människor tas av polisen i de här räderna.
Och igår anlände delar av nationalgardet till Los Angeles. Det här är ju en ovanlig företeelse i sådana här sammanhang. Vad är anledningen?
Ja, det är ju Donald Trump som har beslutat det här. Senast nationalgardet var här i Los Angeles var 92 under Rodney King-kravallerna. Men då hade man ju satt man in nationalgardet i samförstånd med guvernör och borgmästare. Här är det precis tvärtom. Guvernör och borgmästare vill inte ha nationalgardet här, utan menar att polisen själv kan lösa de konflikter som finns och är snarare rädda över att närvaron av nationalgardet kan göra att protester blossar upp, att det ses som en provokation.
Det sa vår korrespondent Roger Wilson när jag talade med honom tidigare. Sverige igen. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i en port till ett flerfamiljshus i natt, rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha blivit skador på fastigheten, men ingen person ska ha kommit till skada och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det här upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte ett dugg att säga till dem egentligen, fast man tycker man skulle ha det, hur de prioriterar fallen.
Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. Metoden att söka en gärningsperson via släktforskning har visat sig vara kraftfull och framgångsrik. Men de äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA. Och Marita Olsson som väntat i mer än 30 år på att mordet på hennes dotter ska få en lösning kommer få fortsätta vänta.
Jag är nog borta när det är reds ut, om det reds ut någon gång.
Marita Olsson, reporter Pernilla Wadebäck och P1-programmet Brottsutredarna kan du lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Israel har tagit kontroll över fartyget med flera aktivister, däribland svenska Greta Thunberg ombord som var på väg till Gaza. Fartyget har bordats och omdirigerats till hamnstaden Ashdod i Israel, uppger landets utrikesdepartement. Och att Israel har tagit kontroll över fartyget bekräftas även av aktivister ombord. Enligt Israel kommer de att skickas till sina hemländer och den nödhjälp till Gaza som finns ombord kommer att föras dit via vad Israel kallar riktiga humanitära kanaler. Och i Gaza har fler än 50 000 barn dödats eller skadats i israeliska attacker sedan krigets början. Det är enligt FNs barnfond UNICEF. Talespersonen James Elder, som är i Gaza, säger att många fler har dödats eller lemlästats sedan hans förra besök.
Much worse. Many, many more children have been killed. Many, many more children have been maimed.
Det är mycket värre. Många, många fler barn har dödats. Många fler har lemlästats. Alla jag pratar med ägnar dagarna åt att försöka få tag på mat och näring. Det är enorm depression om människor känner sig förnedrade, förödmjukade.
It is a level of enforced man-made desperation that is truly, truly cruel.
Det är en grad av påtvingad, skapad desperation som är ond. Han berättar att vid sina tidigare besök i Gaza har han sett hur sjukhusen fyllts med barn som skadats i israeliska attacker. Nu inte bara ser, nu hör han det också. Jämret av smärta eftersom det inte längre finns tillräckligt med bedövning och barn som återupplever trauman gång på gång, som den sexåriga flickan han träffat förut på ett sjukhus när hennes föräldrar och syskon dödades i ett flyganfall. Hon talade inte på 6 månader, traumatiserad, tog som hand av sin moster, som också hon nu dödats, och flickan vårdas på sjukhus igen.
It's utterly, utterly devastating for them psychologically, and no, we are in uncharted territory when it comes to.
Det är helt förödande psykologiskt. Vi är nu i outforskat område när det gäller de långsiktiga effekterna. Det är förtvivlat och maktlöst, säger han.
The power for us to live, the power for us to die is in a handful of people.
Makten för oss att leva, makten att dö, finns hos en handfull personer. Och de han möter konstaterar att Gaza blivit stället där drömmar slocknar.
It hurts to dream. They have no life now. Now they feel that it's dangerous.
Det smärtar att drömma. De har inget liv nu och nu känner de att det är farligt att drömma. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sverige nu. Risken att dö av bröstcancer är flera gånger större för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Och nu visar en studie vid Uppsala universitet att stödet från personer i kvinnornas närhet är avgörande om de kommer iväg på mammografi.
Jag tror på stygnerna efter operation.
Mona bor på ett LSS-boende i Östersund och drabbades av bröstcancer för några år sedan. Hon visar bilder och texter som hon samlat i en pärm.
Jag hade fått kallelse och då sa de att jag skulle gå och kolla.
På Monas LSS-boende så är personalen engagerad. De förklarar varför det är viktigt med mammografi. Något som alla kvinnor över 40 år i Sverige kallas till. Karin Helin är Monas kontaktperson och har följt med på alla undersökningar och behandlingar.
Vi som personal pushar väldigt mycket för att de ska göra de här testerna.
Men en forskningsstudie vid Uppsala universitet där bland annat personal, anhöriga och gode män intervjuats visar att stödet brister. Flera av de runt 45 gode män som intervjuats i studien anser att de inte har något ansvar för att informera om mammografi. Det förvånar forskaren och projektledaren Marie Lange.
Flera som svarar liksom att bara nej, jag sköter ekonomin. Ganska arga kommentarer kring det här.
Av svaren framgår också att det är stora skillnader i vilket stöd LSS-personalen ger.
Att det skiljer sig väldigt åt mellan olika boenden, det är jag 100% säker på.
Studien är kvalitativ och det går inte att dra generella slutsatser. Men förra året så konstaterade Socialstyrelsen att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning löper upp till 6 gånger större risk att dö av bröstcancer. En orsak kan vara just det, att många missar mammografin.
Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag inleds FNs havskonferens i franska Nice, men det globala havsavtal som ska skydda de öppna haven från rovdrift och som var tänkt att börja gälla i samband med mötet ser inte ut att gå i lås. För få länder, bland annat Sverige, har godkänt avtalet i tid. Beklagligt, säger Natalie Ray på miljöorganisationen High Seas Alliance.
Sweden have signed the treaty almost 2 years ago, but it hasn't yet finalized its national ratification process, despite having made promises that it is a priority issue for them.
Sverige skrev på havsavtalet redan för 2 år sedan, men har ännu inte genomfört ratificeringen trots att man har lovat att prioritera frågan, säger Natalie Ray på High Seas Alliance, som är paraply för över 60 miljöorganisationer plus den internationella naturvårdsunionen IUCN. Det globala havsavtalet med förkortningen BBNJ ska göra det möjligt att naturskydda även internationellt vatten. Där finns det i dagsläget små möjligheter att stoppa till exempel överfiske och utsläpp av föroreningar. Och en av huvudfrågorna inför FNs stora havsmöte i Nice har varit att få avtalet att börja gälla. Men för det krävs att minst 60 länder har ratificerat och i dagsläget har bara runt hälften så många gått i mål. Härom veckan ratificerade 6 EU-länder havsavtalet, däribland Finland. Och både Norge och Danmark väntas göra det under pågående möte den här veckan, enligt High Seas Alliance. Både miljöministern och utrikesministern avböjer intervju i nuläget.
Reporter Mona Hambreus. Götaland får enstaka skurar och en del sol fram på dagen. Svealand och södra Norrland allmänt skurar och mycket moln. Och även norra Norrland börjar dagen med sol, men sen ökar molnigheten. Mellan 15 och 20 grader. Nu, Mikael Kulle.
7:15 visar klockan. P1-morgon här, och frågan för diskussionen närmast det är vem som ska få köra skolskjutsar och omsorgsresor för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Apptaxiföretaget Bolt har vunnit upphandlingar i både Region Uppsala och nu senast i Sigtuna kommun. Och det här har väckt kritik, bland annat när det gäller arbetsförhållanden för förarna. Här i studion nu, 2 av Sigtunas beslutsfattare, moderata kommunalrådet Mattias Askersson och Marie Axelsson, som är oppositionsråd för Socialdemokraterna. God morgon och välkomna.
God morgon.
God morgon.
Mattias Askersson först som kommunstyrelseordförande. Varför ska ett apptaxiföretag köra skolskjutsar och omsorgsresor?
Nej, men i grund och botten vill jag ju liksom framföra att vi från kommunledning ser att det är viktigt att vi följer lagstiftningen kring upphandling och att vi har bra underlag som ligger till grund för de upphandlingar vi gör. Och i utfallet kring de turbundna resorna och resorna för våra skolbarn så har Bolt vunnit. Utifrån de höga krav som vi har ställt och utifrån att de också levererar på pris.
Höga krav? Var det flera företag i upphandlingen som mötte dem?
Ja, det var flertalet företag som nådde de krav.
Så vad avgjorde och att det blev just Bolt som fick uppdraget?
Ja, det var ju grund och botten priset.
Lägsta pris. Mm. Marie Axelsson, du som oppositionsråd då har varit kritisk. Vad menar du är problemet med att ett apptaxibolag utför körningar åt kommunen så här?
Problemet är ju att Bolt är ingen arbetsgivare. Det är ett företag som lever på en app där enskilda förare kan ansluta sig. Och de har inget arbetsgivaransvar. Och apropå de höga krav som kommunen har ställt, bland annat på kollektivavtalsliknande villkor, så kan ju inte Bolt uppfylla det. Så det är obegripligt att de har vunnit upphandlingen.
Vad menar du är risken då? Vad är det konkreta problemet du ser framför dig?
Ja, men risken är att några av våra mest utsatta invånare, alltså elever som ska till anpassade grundskolan som är beroende av skolskjuts, och äldre och funktionshindrade som ska till daglig verksamhet, råkar ut för chaufförer som har behövt jobba i 12 timmar, 6-7 dagar i veckan och är utarbetade. Att de inte kan köra taxi på ett tryggt sätt. Och då tycker jag att det är fel att använda kommunens skattepengar till ett sånt bolag, att gynna Bolt, som egentligen bara är en app.
Men ditt parti, Socialdemokraterna, var ju med och tog fram den här kravlistan som den här upphandlingen bygger på tillsammans med Moderaterna då. Vad gör att den kravlistan inte skulle vara tillräcklig?
Det är just det här som är helt obegripligt. Vi var överens om kravställningen som skulle vara hög. Och jag minns att jag frågade precis innan vi godkände uppdraget att skicka ut underlaget på förfrågan. Har vi nu ett underlag som är tillräckligt säkert för att inte ett sånt företag som Bolt ska kunna vinna upphandlingen? Och det var allas samlade bedömning att vi hade det eftersom vi ställde så höga krav om kollektivavtalsliknande villkor och även om att chaufförerna ska ha en speciell utbildning för att köra den här typen av passagerare. Så där var vi överens. Och det är ju helt uppenbart att Bolt rundar ju på något sätt de här kravställningen. Och frågan är, var är det fishy i det här.
Mattias Askersson som kommunstyrelseordförande, håller du med om den här bilden av det här företaget?
Nej, men i grund och botten så har jag ett stort förtroende för den styrgrupp som Maria Axelsson har suttit i som har tagit fram de här upphandlingsunderlagen.
Just det,
jag tycker
men
att vi har höga krav som gör att vi faktiskt kan gå på lägsta pris.
Men kritiken och farhågorna härifrån, vad säger
ja, men
det?
Man får ju hålla isär appen Bolt och det avtal som vi nu ingår med företaget Bolt. Bolt har visat på underleverantörer som kan leverera taxiresorna som uppnår de arbetsrättsliga villkor som vi har satt upp kring lön, semester och dylikt. Och därigenom så kan ju vi styra kopplat till våra brukare men också de här kraven. Så att jag känner mig trygg i att utifrån den upphandlingslagstiftning som vi har och utifrån de underlag som Maria Axelsson och styrgruppen tog fram har möjlighet att få hög kvalitet till bästa pris för skattebetalarna i Sigtuna kommun.
Och jag ska tillägga här att vi på P1-morgon sökt Bolt för kommentar kring det här. De har inte återkommit med svar till sändningen. Men med tanke på att det är underleverantörer som då ska leverera från kommunens sida, kommer ni kunna ha samma möjlighet att kontrollera, följa upp?
Ja, Bolt måste kunna uppvisa till exempel lönespesar för de här personerna, semesterspesar och så vidare. Vi har också höga krav på till exempel att man ska kunna utföra HLR, att man ska kunna hantera personer med funktionsnedsättning. Och det kommer vi ju följa upp kontinuerligt och det gör vi ju våra avtalsuppföljning kontinuerligt även i andra avtal.
Maria Axelsson från oppositionen då. Det här är ett taxiföretag som vill ta fler offentliga uppdrag av den här typen. När du hör det här med det kraven som då ställs, möjligheten att följa upp, kolla olika saker så att allting sker som det ska. Varför skulle det inte räcka?
Bolt är smarta här. Det de är ute efter är att tvätta sitt varumärke. De har fått kritik från många håll. Från Transportarbetarförbundet, från svenska taxibranschens branschnäring, från EU. De vill tvätta sitt varumärke och göra en slags public service washing här.
Det är vad menar du? Skulle de inte kunna sköta det på ett
Nej,
bra sätt?
Nej, jag tror inte det. Alltså det de är beroende. Anledningen att de har kunnat svara ja på alla skallkrav som kommunen har satt är att de kommer att användas av underleverantörer. Företaget Bolt hade aldrig kvalat in och kunnat vinna den här upphandlingen.
Men kan inte underleverantörerna leverera på ett bra sätt då?
Det kan de säkert göra, men det blir ytterligare ett led bort och svårare för kommunen att kontrollera. Det kommer att kosta pengar för kommunen och kommer att behöva anställa en controllers bara för att följa upp att det är rätt chaufförer som kör.
Blir det dyrare i slutändan med all den här kontrollen, Mattias Askersson?
Nej, det kommer det inte bli. Och det viktiga är att, och jag tror också att Maria håller med mig om att vi har ett stort förtroende för vår upphandlingsenhet och deras arbete med att följa upp. Och jag har god tillförsikt för att det här kommer kunna leverera både kvalitet och kostnadseffektivitet för Sigtuna kommuns invånare.
Maria Axelsson, med tanke på att upphandlingen ändå går till på det sätt som det är tänkt att en upphandling ska göras. Vad menar du hade varit alternativet där?
Vi har följt lagen och det ska man göra. Lagen om offentlig upphandling är otroligt tydlig. Jag tror att vi hade kunnat vara ännu mer skarpa i våra krav. Förmodligen så hade väl Bolt ändå gått in med att uppfylla de här kraven och svarat ja på alla frågorna. Vi måste följa upp det här. Det kommer att bli dyrt. Och om jag var förälder till ett barn som ska åka till anpassade grundskolan i Sigtuna kommun så hade jag legat på kommunen också om det här med kontrollerna. För jag skulle inte känna mig trygg.
Mattias Askersson, om det visar sig att det här brister på något sätt, att det blir dyrare eller sämre kvalitet än vad ni räknat med, vad gör ni då?
Ja, men då finns ju möjligheten att häva avtalet. Men min uppfattning är att det inte kommer bli dyrare. Och att dessutom innan ett företag har klivit in i avtalet utmåla det som något negativt eller dåligt, då ger man ju en uppförsbacke för den upphandling som man själv har varit med och lagt fram underlagen till.
Men kan du garantera att omsorgsresor och skolskjutsar kommer hålla tillräckligt hög kvalitet?
Det jag kan garantera är att Sigtuna kommun kommer hålla koll på Bolt och det avtalet, och vilket vi gör i alla övriga avtal som vi har upphandlade.
Maria Axelsson, låter det inte ändå som att kommunen kommer kunna ha kontroll på det här?
Jag tror att det blir svårt. Det är faktiskt så att vi är den första kommunen i hela Sverige där det här som skriver ett avtal med Bolt. Och jag hoppas någonstans att de som har lämnat in anbud gör en överklagan här i dagarna, för tiden håller på att rinna ut, så att vi kan få det prövat. För jag tror att Bolt har på sätt och vis rundat lagstiftningen genom att göra sig helt beroende av underleverantörer.
Vi får se vad som händer. Ni är första kommunen, Region Uppsala, första regionen där företaget vunnit upphandlingar. Och som sagt, vi har sökt Bolt för kommentar och apropå detta, men de har inte hört av sig. Maria Axelsson hörde vi, oppositionsråd för Socialdemokraterna i Sigtuna, och Mattias Askersson som är kommunstyrelseordförande, moderat i samma kommun. Tack till er båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Paris, måndag. När huvudet är helt tjockt av en blandning av internationell politik, obehagliga rättegångar och upprustning brukar jag ta en paus med någon av de franska komikerprofiler som jag stött på under året sedan jag flyttade till Paris. De börjar bli några stycken. Fransmän är bra på att driva med sina egna tillkortakommanden. Det är smart och belyser det som irriterar i samtiden. Det gäller förstås att dela en syn på att humor kan få vara lite elak och skarp. För när det är som bäst skärskådas samtidens klyschor på precis rätt nivå för att det ska bli roligt. Och jag brukar hamna där småkluckande i min fåtölj och fyllas av ett välbehövligt hopp om att det faktiskt också går att bemöta dumhet med humor. Där finns Antonin Equis alter ego som är en bobo parisien. På svenska skulle man nog säga parisisk hipster. Han är en utbränd reklamare, finanskille, det varierar, som öppnar naturvinsbarer, kaféer med komplicerade filtreringar kombinerat med keramikkurser och techno-event inspirerade av Berlin. Bam, bam! Allt är vintage, ekologiskt och asdyrt. 20 euro, varsågod, säger han leende bakom gultonade glasögon och en sotarmössa med upprullade kanter och sträcker fram en kaffekopp. Sen är det Nicole Ferroni som i all enkelhet är genial på politisk satir. Toppolitikerna kommer till henne i rollen som terapeut när det kört ihop sig. De bredbågade gröna glasögonen som envisas med att halka ner får hon konstant trycka på plats medan hon i ett ordflöde i hög hastighet hittar fram till de känsligaste punkterna i aktuella samhällsfrågor. Tredje favoriten utan inbördesordning är Olivier Giraud som gör satir av den hopplöst dryge parisaren. Han är genial på himlande ögon, djupa suckar och grimaser av otålighet över bristen på hur turister uppför sig. Och han lyckas fånga alla idéer utlänningar och fransmän utanför Paris har om parisares brist på ödmjukhet. Kanske det blir extra roligt för att jag inte ens tycker det är sant. Ett år har snart passerat sedan jag kom hit till Paris och jag blir alltid lika glad när jag kommer hem från en resa för att jag tycker alla är så trevliga och artiga i Paris och bra på att småprata om det mesta och så kan jag scrolla vidare bland några av de här komikerna och skratta igenkännande åt den franska udden och kvaliteten som även finns där i humorn. Cecilia Blomberg, Paris.
Och nu Radiosporten, Peter Sundqvist som väl tar oss med till den där spännande tenniskvällen.
Kvar i huvudstaden i Frankrike, Paris. För aldrig tidigare har en final på gruset i Franska öppna pågått under så lång tid. 5 timmar och 29 minuter tog det för att få ett avgörande mellan världens just nu bästa tennisspelare.
Efter en av de mest dramatiska Grand Slam-tennisfinalerna någonsin försvarade Carlos Alcaraz sin titel på Parisgruset. Efter att ha gjort en Djokovic. För den 22-årige spanjoren såg ut att vara i ett hopplöst underläge i finalen med 3 matchbollar emot sig i det fjärde setet 0-40. Där Jannik Sinner dessutom varit en tydligt bättre spelare fram tills dess. Men likt Novak Djokovic gjorde 2 gånger i Grand Slam-finaler mot Roger Federer räddade Alcaraz alla matchbollarna för att sen gå och vinna efter 5 timmar och lika många tuffa set. Och så här sa han till Eurosport.
I'm just really happy to put my name into one of the best finals, the longest finals in Roland Garros, putting my name in the history of the Grand Slams of Roland Garros.
Martin Hedberg, tennisreporter. Portugal vann finalen av fotbollens Nations League. Matchen mot Spanien gick till förlängning och straffar där Portugal satte alla sina straffar. Spaniens Alvaro Morata missade sin. Under den här finalen så omkom en supporter efter att ha fallit från hög höjd i arenan, skriver AP. I ginrepet inför golfens US Open avslutade Ludvig Åberg starkt och avancerade upp till 13:e plats i Canadian Open. Han var 5 slag efter nya zeeländaren Ryan Fox som vann PGA-tävlingen efter särspel mot amerikanen Sam Burns. Och i volleybollens Golden League vann de svenska damerna enkelt och klart mot Spanien 3-0 i set. Sverige är redan klart för Final Four som spelas på hemmaplan i Ängelholm i slutet av den här månaden. Och i damallsvenskan kan vi konstatera att Hammarby leder nu serien. Laget vände och vann mot Vitsjö med 3-2 och Ellen Wangerheim gjorde 2 av målen.
Och med de sportnyheterna tar vi oss vidare genom denna P1-morgon. Roligt att ni gör oss sällskap i radion eller varför inte appen Sveriges Radio Play där man kan lyssna på sändningen hela vägen in i mål om man vill. Stockholmspriset i kriminologi delas ut idag och en av pristagarna belönas för arbete med rehabilitering istället för fängelse. Hon kommer hit om en liten stund. Och så om det här med föräldrar som portas från skolor efter att ha betett sig olämpligt eller rent av hotat personalen. Vi ska fördjupa oss i den saken också lite senare. Men närmast tar vi i nyhetsläget allra först med Ekots Julia Brynolfsson. Klockan är 7:30.
Polisen i Los Angeles i USA uppmanar allmänheten att omedelbart lämna de centrala delarna av staden. Det är tredje dagen i rad som polis och demonstranter drabbas samman. Och på plattformen X skriver polisen att hela downtown Los Angeles har förklarats som en olaglig sammankomst, rapporterar ABC News. Demonstranterna protesterar mot de senaste dagarnas tillslag mot papperslösa migranter. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha varit hotfulla eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har totalt ett 30-tal föräldrar fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud, det rapporterar P4s storstadskanaler. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i natt i en port till ett flerfamiljshus, rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha blivit skador på fastigheten men ingen person uppges ha kommit till skada. Många av polisens så kallade kalla fall kommer inte att tas upp igen trots att den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft 1 juli. Nyare fall prioriteras och utredningar som är äldre än 10-15 år tas inte upp i ett första läge. Det säger den tidigare kriminalkommissarien Sven Albin till P1-programmet Brottsutredarna. Israel har bordat fartyget med flera aktivister, däribland svenska Greta Thunberg ombord, som var på väg till Gaza. Fartyget förs nu till hamnstaden Ashdod i Israel, uppger landets utrikesdepartement. Och att Israel har tagit kontroll över fartyget bekräftas även av aktivister ombord. Enligt Israel kommer de att skickas till sina hemländer. Och nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
Och Ekonomiekot inleder med att Sverige har haft rekordmånga timmar med minuspriser på el i år. Och en del elkunder kan tjäna på det här. En av dem är Oskar i Stureby i Stockholm som har timprisavtal.
Jag håller järnkoll. Ja, men det är nästan som ett spel att försöka få till en så låg elräkning som möjligt.
Jag lägger mycket tid på att optimera sin elanvändning.
Jag är föräldraledig nu så det går ju bra då att ladda bilen och vi har ju batteri också så då fyller man batteriet i de kritiska timmarna. Det är lite mer arbete än vad jag tror att jag skulle klara av om jag var på jobbet vid den här tiden.
Under årets första 5 månader hade Sverige rekordmånga timmar när elpriset var under noll, alltså minuspriser. I de 2 elområdena i norra Sverige var omkring dubbelt så många timmar jämfört med förra året. Och då var redan förra året ett rekordår. I söder har det också blivit fler, visar färska siffror som energiföretagen tagit fram åt Ekot. Magnus Torstensson är elmarknadsanalytiker där.
Antalet timmar har ju närmast fördubblats nu under januari till maj. Någonting är ju jättefel med systemet. När du producerar någonting men du måste betala för att bli av med det. kunder med rörliga avtal, rörligt prisavtal gynnas ju med lägre priser. Å andra sidan så drabbas ju producenterna med försämrad lönsamhet i norra Sverige.
Skälen till minuspriser är flera. I norra Sverige har vindkraften byggts ut kraftigt och ibland finns inte lika stor efterfrågan som det finns el, samtidigt som elen inte kan överföras till andra områden. I söder är det den kraftiga utbyggnaden av solkraft i Europa som allt oftare ger minuspriser på el dagtid under sommarhalvåret. Det är framförallt kunder med timpris som Oskar som kan dra nytta av tillfälliga dippar i elpriset. De som har ett rörligt månadspris gynnas av att snittpriset sjunker medan fastpriskunder inte berörs. Men trots att el blivit billigare de senaste åren kan kunder ändå få högre kostnader. För samtidigt har elskatten och kostnaden för att föröver elen höjts. I år steg elnätspriserna rekordmycket 11% enligt en årlig genomgång av flera intresseorganisationer. Så trots rekordmånga timmar med minuspriser blir det inte billigare för alla.
Och summan av det här, det är ju ofta väldigt varierande och beror egentligen på var du bor. Där nättarifferna, nätavgifterna varierar. Och det påverkar ju såklart vilken sorts avtal man har, om man har ett fastprisavtal eller ett rörligt avtal.
Reporter här var Olof Winblad. Fler tror på stigande bostadspriser. Det här visar banken SCB:s boprisindikator som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn steg till 35 i juni jämfört med 34 i maj. 49% spår att priserna stiger under det kommande året, medan 14% tror på fallande priser. Det är också färre med rörlig ränta på sina lån som tänker binda dem. 9% jämfört med 11% förra månaden. Vi tar en titt på börstavlorna. Både Tokyobörsen och Hongkong har stigit med 0,9% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,3%. I USA stängde i fredags Nasdaq på plus 1,2% medan Dow Jones steg 1,1%. I torsdags stängde Stockholmsbörsen på plus 0,5%. Hela förra veckan upp 0,8%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 63 öre medan en euro kostar 10 kronor och 99 öre.
Och då Vetenskapsradions Gustav Klarin allra närmast.
En ny världslista över världens alla fåglar är klar. Per Ahlström är professor i ornitologi vid Uppsala universitet och har jobbat med den här listan.
Huvudmålet med den här listan är att man ska ha en lista som är gemensam över alla världens fågelarter som förhoppningsvis alla kommer att följa.
Idag finns det 4 listor över alla fåglar som har olika syn på vad som är en art eller inte. Men den nya listan är alltså tänkt för att få konsensus. Att ha en gemensam fågellista kan vara bra för att ha koll på vilka fåglar man sett. Men det är inte listans viktigaste roll, säger Per.
Det är viktigare när det gäller till exempel lagstiftning, hur man behandlar arter i samband med fångst och import, naturskydd och så vidare. Då är det oerhört viktigt att man har en gemensam lista som alla kan följa, där det inte är någon tvekan om vad som gäller.
Underarter har inte samma skydd som arter. Och om olika fågellistor gör olika bedömningar om art och underart kan det bli svårt att veta vilka fåglar som ska skyddas.
Reporter Filip Varenius och hör mer om det här i Vetenskapsradion Sveriges Radio Play. Nu ska vi till Öjenäsbäcken utanför Arvika där det finns flodpärlmusslor. Och flodpärlmusslan kan vara knottens värsta fiende enligt en ny avhandling från Karlstads universitet.
Där ser du brunt. Och en ljus strimma där.
Är det en mussla?
Det är en flodpärlmussla.
Biologen Ravid Gals forskning visar att andelen knottlarver är lägre i vatten där musslorna finns.
Jag visste att de skulle ha en effekt, men jag blev förvånad över hur stor effekt.
Han tror att det handlar om att musselbäddarna saktar ner vattnets flöde närmast botten, vilket missgynnar knotten.
Hade man så här fint strömmande vatten som vi har här bredvid oss, det kunde bli upp till 70% av insekterna som var i bäcken som var knott. Men var det tätt med musslor, då skadecancer 20%. Så en rejäl minskning av antalet knott.
Reporter Amanda Moln, P4 Värmland. Egyptiska forskare har tagit gener från atlantlax och satt in dem i niltilapia. Tilapia är afrikanska fiskar som är uppskattade matfiskar och odlas i många länder runt om i världen. Men tilapia kräver ganska höga vattentemperaturer för att trivas och forskarna ville undersöka om gener från atlantlax skulle kunna få dem mer köldtoleranta. Det skulle möjliggöra odling i kallare klimat. Och i tidskriften Mediterranean Aquaculture Journal skriver forskarna att de tilapia som fick laxgener, de visade bättre överlevnad vid låga temperaturer och de blev större och växte snabbare än den kontrollgrupp som inte fick några gener från lax.
Det om vetenskapsnyheterna. P1 Morgon är det här. Samtidigt som Sverige driver igenom straffskärpningar och kriminalvården byggs ut så delas idag Stockholmspriset i kriminologi ut till en person som kritiserat politiker som vill se hårdare tag. Hon belönas för att utifrån kriminologisk forskning har drivit på för den reform i Storbritannien som minskat frihetsberövanden av unga brottslingar till förmån för rehabilitering. Frances Crook, welcome to Swedish Radio.
Good morning, thank you very much.
Good morning. Hon är tidigare vd för Howard League of Penal Reform, som är en ideell organisation för straffrättsreformer. Jag ska intervjua på engelska men översätta. Och först fråga om arbetet med just rehabilitering då. You've been recognized for cutting youth incarceration in the UK by focusing on rehabilitation. What kind of rehabilitation and for which young offenders?
What I tried to do in the UK was stop children committing crimes in the first place. So what we did was we worked with the police to reduce the number of times that they were arrested. Because what we found, and there was very robust academic research, once children had got in contact and in conflict with the police, it made things worse, not better. So the police stopped arresting them and they stopped committing low-level crimes, and that reduced the number of children going through the system and into prison.
And what kind of rehabilitation did you use?
Well, that was the interesting question. We just said don't do anything at all. And trying to persuade people who want to do good things not to do anything is very hard. It took 10 years, but we got there. It's up to parents and schools and communities to deal with children who are difficult. All teenagers are challenging and annoying. We know that, but that's no reason to get them caught up in the criminal justice system.
Hon pratar här om att föräldrar och skolor behöver ta ansvar, men också om projektet om att stoppa brottsligheten och att det handlade i det här fallet om att minska polisingripanden. Att man såg att det där kunde leda till problem och att genom kontakter snarare med vuxenvärlden där man försökte säga att det här inte var en väg att gå så lyckades man minska antalet gripanden under den här tiden. 1986 till 2021 så minskade gripandena av unga i Storbritannien markant. Between 86 and 21, youth detention in the UK dropped sharply, as you are talking about here.
Yes.
What do you consider the most positive outcome?
Well, it's seeing children differently, I think. There are a small number of children, young people, who are very damaged and who do commit serious crimes, but they are very, very small number. And all children are the same everywhere. So there's a small group of children who are challenging, but most of them are just being annoying. And they shouldn't be turned into criminals. So that was, I think, the most important lesson for the criminal justice system, for police, for prosecutors, for prisons and for politicians. It was a very important lesson.
This small group of young children you're describing, would rehabilitation work for them, or does the justice system have a role here?
Yes, but we must still remember they are children, and we hope that they are going to turn into good citizens, crime-free citizens who will contribute, who will have families and work, and be model citizens. So we want to work with them to do the right thing, to help them grow into proper citizens.
Hon pratar här om små grupper av barn och unga som begår allvarliga brott och att där kan rättssystemet ha en roll, men att det fortfarande är viktigt att fokusera på att inte återfalla eller att inte begå brott överhuvudtaget. Is there evidence though that overall crime declined as a result of your reform?
Yes, there is evidence that crime by children dropped. Although, of course, that's sometimes complicated to see because it's how you collect statistics, and statistics are sometimes a movable feast.
So do you know for sure that your reform actually led to this?
Yes,
or?
We do. We do.
Still, there are problems in the UK, worrying numbers of knife violence, for instance, among young children. Do you see that rehabilitation sometimes is not an enough solution?
Knife crime is exaggerated in the UK because our media exaggerates it. Most knife crime is committed by adult men, and usually against people they know. But knife crime amongst children actually is at a very low level.
Well, I read a government report saying there were worrying numbers of children carrying out knife crimes.
Governments say things like that, but actually the numbers are still very low and haven't changed that much over the last 100 years or so. Sometimes they go up and sometimes they go down, but it's still, our streets are actually relatively safe, as they are in Sweden. We are very safe countries.
We'll get to that. I'll just translate briefly. Vi pratar om de unga, inte minst knivvåldet som fortfarande finns närvarande i Storbritannien. Oroande siffror enligt myndigheterna, men Francis Crook här säger att överlag så ser man en låg kriminalitet, och hon menar på att de insatser som gjorts har kunnat hjälpa kring detta. Ska höra hur hon ser på Sveriges linje nu med skärpta straff och fler i fängelse då. In Sweden, the government is responding to serious crime with tougher sentences and major prison expansion. In your view, are we heading in the wrong direction?
Absolutely. We have been looking at Sweden with admiration at how you deal with things. It's one of the countries in the world that has the best reputation for responding to challenges in the best way. Building more prisons is a terrible waste of government money.
Why?
And as prisons make crime worse. The majority of people who come out of prison go on to commit more crimes. But we know that what works to deter people from committing more crime is having somewhere to live, having something to do all day, and having someone to love them. Those are the factors that help reduce crime for people who often are very challenging.
Hon säger här att hon tycker att Sverige går i fel riktning då med hårdare tag. Hon pratar om fängelse som någonting dåligt som inte gör de som är intagna där till bättre medborgare, att man snarare riskerar att begå nya brott. However, here in Sweden, rehabilitation and crime prevention are a part of the prison sentence today as it is. Isn't that a good enough combination?
If you take somebody away from everything that matters to them, take away their freedom, it's very difficult to talk about rehabilitation and reintegration into the community. I'm not an abolitionist. I do see that there is a place for keeping society safe from some people who are very dangerous, sometimes have mental health problems or drug addiction problems, and we do need to be protected. So I wouldn't abolish prisons, but I would certainly make prisons, very few of them, we only need a few, make them work better. But you can't do that if you squander vast sums of money on building more and more prisons, because even in Sweden, the money won't be there.
Hon vänder sig mot att lägga mycket pengar på utbyggnaden av kriminalvården. Jag nämnde här att kriminalvården jobbar mycket med rehabilitering och att förebygga återfall i brott. Men hon säger att för vissa så kan fängelse vara bra, en mindre grupp, men att på det stora hela ser hon fängelse som någonting som leder till fortsatt brottslighet snarare än att det är någonting som har effekt. There are though some studies suggesting that harsher penalties can lower crime rates, and supporters of stricter punishment often tend to point at the effect of incapacitation. Why would not longer sentences make a difference in some cases?
Incapacitation just means neutralizing somebody for a small amount of time, but pretty much everybody comes out of prison in the end, and what you want is them not to do it again. The trouble is that most people, when they come out of prison, have lost their homes, they may have lost their family, their loved ones, they may not have seen their children, their relationship will have broken down, no one will employ them, they may be homeless. This is certainly the case in the UK, and it means that they are likely to commit more crimes afterwards, and perhaps even more serious crimes, because they have been brutalized in prison.
But at least during that longer sentence, you know where they are and know that they can't commit more crimes, right?
People commit crimes in prison. It just displaces crimes from one place to another. There's a lot of crime inside prisons. Drug dealing, assaults, a lot of violence, a lot of sex crimes. So it's moving crime from one place to another. It's not solving the problem.
Jag frågar här om de studier som ändå visar på att hårdare straff kan ha en reducerande effekt på brottsligheten och också det som man pratar om inkapacitering, det vill säga att den som sitter i fängelse inte kan begå brott där och då. Och då säger Frances Crook att även i fängelser begås det brott och att hon överlag då inte ser fängelse som någonting bra för den som sätts där. Well, in Sweden, I would like to get your view on our situation. We have an organized crime that increasingly involves children carrying out deadly attacks. What's your take on this?
We have some of the same problem in the UK with children being used to move drugs and other sorts of crimes. You've got to recognise that the children are victims. They need help and support to get out of this. And my organisation, my charity, my voluntary organisation, did a lot of work particularly with girls who were being trafficked and used to commit crimes. And they were coming to the attention of the police who were arresting the children, the girls, not the men who were dealing with them and handling them. So we have to look at what's going on behind the system, not look at the symptoms, look at the causes.
And you're meeting Sweden's Minister for Justice today. What's your message to him, given Sweden's tougher approach?
I will be saying pretty much the same thing to him. I am having a conversation with him this morning, and I think it'll be broadcast on the website, so it'll be interesting, I think.
Ja, Frances Crook, hon ska träffa justitieminister Gunnar Strömmer idag här i Stockholm. Jag frågar henne vad som blir hennes budskap då. Hon säger det blir mycket av det hon sagt här. Hennes bild är att fängelse inte fungerar. Hon har jobbat en del med unga som dras in, blir en del av den organiserade brottsligheten. Och hon menar då på att det finns andra vägar än just fängelse. Frances Crook, thank you so much for stopping by Swedish Radio. Frances Crook som idag så tar emot Stockholmspriset i kriminologi. Hon är en av två pristagare. Kulturnytt, närmast Andrea Valderrama. Samisk presshistoria som nu blir tillgänglig digitalt.
Tiotusentals fotografier och över 120 år gamla tidningar räddades från att förstöras i en fuktig källare. Nu är samtliga nummer av världens äldsta urfolkstidskrift, Samefolket, digitaliserad. Victoria Harnesk berättar att allt började med att de upptäckte några kartonger i en fuktig källare.
Det ligger liksom 50 000 fotografier som redaktörer genom tiderna har tagit, blandat med gamla tidskrifter, ganska nya, med häftapparater, jättegamla negativ som låg i plastpåsar. Den här digitaliseringen har ju varit ett räddningsprojekt och en kulturhistorisk gärning.
Victoria Hörnesk är ordförande för stiftelsen Samefolket och projektledare för digitaliseringsarbetet tillsammans med Kungliga biblioteket, som nu alltså gått i mål.
Det är en helt hisnande känsla att det här tidningsarkivet nu är digitaliserat. Att man kan söka på ett sökord och få upp allting som är skrivet från nu till 1904.
Över 1000 nummer av Samefolket finns nu att läsa och söka i digitalt. En tidskrift med fokus samisk kultur och politik. Den enda samiska tidningen för vuxna i Sverige idag, berättar Victoria Harnesk.
Och den spelar ju fortfarande samma viktiga roll som den gjorde när den kom ut i början på 1900-talet. Den är ju också en del av den svenska presshistorien och den är ett jätteviktigt komplement till den svenska mediebilden. För hur man än vänder och vrider på det här med objektivitet så läser man ju och skriver ur sina egna glasögon och det här är samernas egen röst. Alltså det är en känsla att bara kunna ta fram sin mobil, skriva in ett sökord och så får man fram det man vill veta.
När gjorde du det senast själv?
Men idag. Jag gör det hela tiden just nu. Jag är som i en liten bubbla. Jag tror knappt att det är sant att vi verkligen har gjort det här.
Victoria Harnesk intervjuad av Kulturnets reporter Mina Benaisa. Så musik. Det brittiska bandet Pulp hade stora hits som Common People och Disco 2000 på 1990-talet. Och nu är bandet tillbaka efter en lång, lång tystnad med albumet More. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back.
Jarvis Cocker, frontman i Pulp, var en gång kungen av cool i snäv kostym och modsfrisyr som sålde album i drivor, stod på de största scenerna och sjöng om att ragga konstskoletjejer från överklassen över en rom och cola. Det har gått 24 år sedan deras senaste album och numera funderar han delvis på nya saker. På kärlek som bleknar i ett långt förhållande tills den är lika svag som kylskåpets surrande och märks av först när den slutgiltigt försvinner. Raggar gör han, så här dags i livet, på parkeringen till bondens marknad. Den återhållsamt pulserande Farmers Market är ett av de spår jag kommer att återvända till på More. Bilden av flört och förälskelse i medelåldern är gullig och rörande, medan stompiga grown-ups sätter fingret på precis hur pisstråkigt vuxenvarandet också kan vara.
Och Pulps nya album More får en stark 3 i betyg. Recensent var Anton Bennebrandt. I helgen brann det i Konstakademins hus i centrala Stockholm. En del av konsten i lokalerna fick evakueras i samband med branden och några verk kommer att behöva lättare rengöring enligt Konstakademin. Branden tros ha börjat i ett elskåp. Ingen människa skadades, men huset fick sotrök och vattenskador, skriver Konstakademin på sin hemsida. Men all konst och alla samlingar finns kvar och inget blev brandskadat. Så Mikael, nu fortsätter P1-morgonen.
Och rakt in i skolans värld, en av Ekots nyheter den här morgonen, är ju föräldrar som portas från sina barns grundskolor efter att ha betett sig hotfullt eller olämpligt mot personalen. I Stockholm, Göteborg och Malmö så har ett 30-tal föräldrar fått tillträdesförbud de senaste 5 åren enligt Sveriges Radios genomgång. I vår studio i Umeå, Ann-Charlotte Gavelin Rydman som är förbundsordförande för Sveriges skolledare. God morgon.
God morgon, god morgon.
Vad har du sett för utveckling när det gäller föräldrar som portas från skolans område?
Ja, ökningen av de här tillträdesförbuden är ju svaret på en negativ samhällsutveckling och minskade resurser till skolan.
Hur vet man det?
Ja, men tillträdesförbud är ju sista utvägen. Och har man vårdnadshavare som stör trygghet och studiero och arbetsmiljön så har ju rektor ett ansvar för det. Och då är ju sista utvägen att utfärda ett tillträdesförbud.
Just det, men varför skulle föräldrar som beter sig illa eller hotas, varför skulle det vara en resursfråga?
Ja, men oftast är det ju en missnöjesyttring från vårdnadshavare som yttrar sig då i hot och våld för att man är missnöjd över betygen eller skolplikten eller särskilt stöd eller att skolan har gjort någon orosanmälning, att ens barn eller elev inte får det som vårdnadshavaren tycker krävs och man har rätt till från skolan. Och det där kan ju handla om att man har minskade resurser som man inte kan ge alla barn det de har rätt till.
Vad säger rektorer som har blivit hotade av föräldrar?
Ja, det är ju tydligt delegerat till rektor som ansvarig för skolenheten då att meddela vårdnadshavare skriftligt och motiverat och tidsbegränsat. Men det är också rektor som utfärdar det här tillträdesförbudet och många skolledare upplever att deras säkerhet inte är prioriterad. Att 4 av 5 av skolledare i grundskolan utsätts av hot och våld just från vårdnadshavare.
Men det här med Sveriges Radios genomgång då, som talar om ett 30-tal föräldrar som fått tillträdesförbud i de 3 storstäderna på 5 år. Är det mycket eller lite?
Ja, man skulle ju önska att det var 0. Att det inte behövdes överhuvudtaget. Jag anser ju att det är 1 för mycket.
1 för mycket eller ännu fler. Men när man då utfärdar ett sånt här tillträdesförbud, det är en sista utväg. Vad händer rent konkret? Hur går det till?
Ja, man behöver ju kommunicera med vårdnadshavaren och meddela dem. Och sen ska det vara skriftligt. Det ska vara också motiverat varför man utfärdar det här tillträdesförbudet. Och det ska också vara tidsbegränsat. Man ska också säkerställa då hur vårdnadshavaren får information om sitt barns skolgång, vilket man har rätt till som vårdnadshavare.
Och på vilket sätt hjälper ett tillträdesförbud?
Det kan ju hjälpa att man får lugn och ro på skolan och att man får tid att sätta sig ner med vårdnadshavaren och samtala kring varför den har haft de här missnöjesyttringarna och hur allvarligt det är för att det stör tryggheten och studieron för barn och elever och även arbetsmiljö för personal.
Vad kan man säga i ett sånt samtal med en förälder för att det ska bli bättre i situationen?
Ja, man behöver ju beskriva varför man har gjort det här förbudet och försöka komma överens om kring hur man ska få till en bättre situation. Både så att vårdnadshavaren har insyn men också att vårdnadshavaren förstår vilka insatser som professionen har satt in. Och att det ändå är professionen i skolan som har tillräckligt med information om eleven, vad den behöver.
Brukar det hjälpa?
Ja, men det skulle jag säga att det gör. Samtal och dialog är ju alltid den bästa lösningen. Att man kan komma överens och att man vet vilka spelregler man har att hålla sig till. Och att man är tydlig i hur vårdnadshavaren får information och man är också tydlig med vad man har rätt, alltså vilken rätt man har som vårdnadshavare att vara delaktig i sitt barns studiegång.
Säger Ann-Charlotte Gavelin Ryman som alltså är förbundsordförande för Sveriges skolledare. Tack så mycket apropå den här nyheten då om föräldrar som får tillträdesförbud till sina barns skolor. Vi tar morgonen vidare. P1 Morgon som ju fortsätter in i en ny timme. Vi ska bland annat prata arbetslöshet och besöka Eskilstuna om bara en liten stund. Men klockan här i studion i Radiohuset i Stockholm den visar 8. Det betyder att vi får Ekots nyheter med Julia Brynolfsson.
Polisens krav gör att få kalla fall kommer utredas igen trots ny lag om DNA-baserad släktforskning. I Los Angeles uppmanas demonstranter att lämna de centrala delarna efter nya sammandrabbningar med polis. Och fler föräldrar portas från sina barns skolor efter olämpliga beteenden. Här är Ekot måndag morgon. Och vi börjar i Los Angeles, USA, där polis och demonstranter för tredje dagen i rad har drabbat samman. Och nu uppmanas allmänheten att omedelbart lämna de centrala delarna av staden. Vår korrespondent Roger Wilson är på plats. Ja, Roger, vad är det som händer?
Ja, man har förklarat helt enkelt hela downtown-området här för en plats där de som befinner sig här gör sig skyldiga till en olaglig sammankomst. Den där formuleringen har man använt sig under dagen, tidigare under dagen, men då har det gällt kanske något kvarter eller när man då hade demonstranter uppe på motorvägen här. Men nu är det alltså hela downtown-området som man vill att människor ska lämna och över mig här. Så cirklar helikoptrar fortfarande och med jämna mellanrum också polisbilar med sirenerna på.
Det är ju ytterligare en dag med oroligheter i LA. Hur skulle du beskriva situationen då?
Ja, just nu verkar det ändå ha lugnat ner sig, men tidigare dag så var det runt 1000 demonstranter som samlades här då för att protestera mot de räder som gjorts där man omhändertagit papperslösa migranter runt om i Los Angeles-området från migrationspolisens sida, ICE, som alltså trappat upp jakten nu på papperslösa och bland annat gått in på migrationsdomstolar, arbetsplatser och även plockat folk på gatan. Och det var det här man protesterade mot idag. Och sen var det vissa av de här demonstranterna som sen blev inblandade i en konfrontation med polisen som sen pågick i flera timmar här.
Ja, det säger Roger Wilson som är med direkt från Los Angeles. Men Roger, nationalgardet har ju också skickats dit, ett kritiserat beslut av president Trump. Vilken roll spelar de nu? Märks det att de är där?
Ja, det är ju kritiserat för att han har gjort det utan att man vill det från de lokala politikernas sida här. Guvernören i Kalifornien, Gavin Newsom, har varit extremt kritisk och sagt att han ska försöka gå till domstol för att häva Donald Trumps beslut. Och även borgmästaren i Los Angeles, Karen Bass, har varit extremt kritisk. Man menar att Los Angeles-polisen kan själv lösa de problem. Och det är också Los Angeles-polisen som varit inblandad i demonstrationerna ikväll. De nationalgardet har främst som uppgift enligt Karen Bass då, att skydda de federala arbetarna och de federala byggnaderna här i Los Angeles just nu och se till alltså att migrationspolisen kan göra sitt arbete. Och det betyder bland annat att man vaktar The Federal Building här borta några kvarter bort, och där har det också varit demonstrationer och sammanstötningar.
Det säger vår korrespondent Roger Wilson med direkt från Los Angeles. Och i samband med protesterna där så har 27 personer gripits för olika brott, rapporterar Los Angeles Times. 17 av dem ska ha gripits när polisen arbetade med att göra en motorväg framkomlig. Övriga anklagas för en rad andra brott, bland annat för att ha kastat en brandbomb och för att ha kört en motorcykel in i en polisavspärrning. Och med det lämnar vi USA för nu och går inrikes. Fler föräldrar portas från sina barns grundskolor efter att ha uppträtt hotfullt eller betett sig olämpligt mot skolans personal. I Stockholm, Göteborg och Malmö har ett 30-tal vårdnadshavare fått tillträdesförbud de senaste 5 åren. Och bara under förra året togs 11 beslut om tillträdesförbud. Anders Wallin är rektor på en skola i Göteborg.
När en vårdnadshavare innebär en risk för elever eller personal, då finns det möjligheten att ta det här beslutet.
Det säger Anders Wallin, rektor i Göteborg, och en av dem som har utfärdat beslut om tillträdesförbud mot en vårdnadshavare.
Det är inte det första vi gör. Då behöver vi ha prövat en hel del andra saker innan det har gått så långt. Men till slut så kan det absolut bli nödvändigt.
Sveriges Radio har gått igenom ett 30-tal tillträdesförbud från de senaste 5 åren på kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Axel, vars namn och röst är utbytt, har en rektorsroll på en grundskola i Malmö. Han fick utstå hot, skrik och kränkningar vid flera tillfällen från en förälder. Vid ett tillfälle fick han lämna ett möte där han tyckte att det blev för obehagligt.
Situationen tyckte jag var mycket hotfull i och med att han reste sig och han slog i bordet. Jag tänkte, snart hoppar han på mig.
Axel menar att tillträdesförbudet mot vårdnadshavare borde användas oftare.
Jag ser det som ett bra verktyg. Jag tror faktiskt att vi ska använda det oftare och mer, just för att det är många vårdnadshavare som kommer hit, går på och skäller på personal.
Reportrar Josipa Kesic, Joel Sund och Thomas Heldmark vid P4s storstadskanaler. I Kållered i Mölndals kommun har en explosion inträffat i natt i en port till ett flerfamiljshus. Det rapporterar P4 Göteborg. Det ska ha blivit skador på fastigheten, men ingen person ska ha kommit till skada och ingen är heller gripen. Polisens kriterier för att utreda kalla fall gör att få ärenden kommer tas upp när den nya lagen om DNA-baserad släktforskning träder i kraft den 1 juli i år. Och det upprör Marita Olsson, mamma till Malin som hittades mördad på en kyrkogård i Göteborg 1994.
Man har inte dugg att säga till om egentligen, fast man tycker man skulle ha det.
Marita Olsson i Ed är mamma till 16-åriga Malin som hittades mördad på Östra kyrkogården i Göteborg för snart 31 år sedan. Den nya lagen som gör det möjligt för polisen att lösa ouppklarade mord där det finns DNA med hjälp av släktforskning har gett henne nytt hopp om att dotterns mördare ska åka fast.
För nu har jag väntat så pass länge så jag tycker det är våran tur.
Men trots att det finns ett par DNA-spår som med stor sannolikhet är från gärningsmannen så kommer mordet på Malin Olsson alltså inte bli aktuellt. I P1-programmet Brottsutredarna berättar förre kriminalkommissarien Sven Albin att nålsögat för vilka fall som ska prövas är minimalt.
I första läget nu så har man ju vissa kriterier. Det är, alltså, ärendet får inte vara mer än 10-15 år gammalt.
Kalla fall i polisregion Väst där mordet på Malin Olsson utreds har inte ett enda ärende som passerar nålsögat. De äldre olösta morden konkurrerar med färskare ärenden, mord, grova våldtäkter och våldtäkter på barn där det finns DNA.
Reporter Pernilla Wadebäck. Och programmet Brottsutredarna kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio Play. Israel har bordat fartyget med flera aktivister ombord som var på väg till Gaza. Fartyget har omdirigerats till hamnstaden Ashdod i Israel. Det uppger landets utrikesdepartement. Och att Israel tagit kontroll över fartyget bekräftas även av aktivister ombord. Enligt Israel kommer de att skickas till sina hemländer. Och den nödhjälp till Gaza som finns ombord kommer att föras dit via vad Israel kallar riktiga humanitära kanaler. Och bland aktivisterna ombord finns bland andra svenska Greta Thunberg. Svenska utrikesdepartementet skriver till Ekot att den följer utvecklingen och att om det skulle uppstå behov om konsulärt stöd kommer ambassaden i Tel Aviv och UD att bedöma hur man på bästa sätt kan hjälpa den svenska medborgaren, alltså Greta Thunberg, att lösa situationen. Och i Gaza har fler än 50 000 barn dödats eller skadats i israeliska attacker sedan kriget började. Det är enligt FNs barnfond UNICEF. Talespersonen James Elder som är i Gaza säger att många fler har dödats eller lemlästats sedan hans förra besök.
Much worse. Many, many more children have been killed. Many, many more children have been maimed.
Det är mycket värre. Många, många fler barn har dödats. Många fler har lemlästats. Alla jag pratar med ägnar dagarna åt att försöka få tag på mat och näring. Det är enorm depression om människor känner sig förnedrade, förödmjukade.
It is a level of enforced man-made desperation that is truly, truly cruel.
Det är en grad av påtvingad, skapad desperation som är ond. Han berättar att vid sina tidigare besök i Gaza har han sett hur sjukhusen fyllts med barn som skadats i israeliska attacker. Nu inte bara ser, nu hör han det också. Jämret av smärta eftersom det inte längre finns tillräckligt med bedövning och barn som återupplever trauman gång på gång.
It's utterly, utterly devastating for them psychologically and no, we are in uncharted territory when it comes to...
Det är helt förödande psykologiskt. Vi är nu i outforskat område när det gäller de